dagens avsnitt av Jämställdhetspodden kommer vi att prata om löneskillnader bland akademiker med Maria Skalin från Jusek. Trevligt att vi fick komma hit.
Trevligt att ni ville komma.
Vill du berätta lite mer om vad Jusek är för någonting och vad du arbetar med?
Jusek är ju ett akademikerförbund och vi har drygt 80 000 medlemmar. Så vi är det tredje största förbundet inom SACO, alltså centralorganisationen för akademiker. Och vi organiserar jurister, ekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare. Och om man tittar lite mer på våra medlemmar så är det då 56% av medlemmarna som är kvinnor, 44% män. Vi är ett akademikerförbund som man kan vara medlem i oavsett var man jobbar, så om man jobbar i privat sektor eller ja, oavsett vilket jobb man har så att säga, utan man kan vara medlem under hela karriären. Sen kan jag också berätta att den största delen av våra medlemmar jobbar i privat sektor. Det är drygt tredjedel som finns i privat sektor. Och sen har vi 29% som jobbar i statlig sektor och 10% i kommunal sektor. Så vi finns över hela arbetsmarknaden. Och jag jobbar då som projektledare på samhällspolitiska avdelningen. Och vi jobbar med opinionsbildning och påverkansarbete och driver sådana frågor som är viktigt för våra medlemmar i deras yrkesliv. Mitt jobb handlar ju då om att skriva debattartiklar som den här som vi har skrivit då om löneskillnader bland akademiker. Och det handlar också om att lyfta de här frågorna på seminarier och träffa politiker och lobba för de här frågorna då. Och ett av våra projekt då, det handlar just om det här med karriär på lika villkor. Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra karriär. Det är inom ramen för det projektet då som vi har tagit fram den här rapporten. Och den presenterade vi då på Dagens Industris debattsida. Det var i slutet av april vi gjorde det och det fick ju stort genomslag. Och det togs även upp i SVT-rapport och Metro och P3 Nyheter och sådär. Så vi fick stort genomslag just det här med löneskillnader bland akademiker. Så det var kul att ni såg det också och ville veta mer.
Hur ser karriärerna ut för era medlemmar?
Ja, alltså så om man tittar på könsfördelningen, om man ska titta lite närmare då på våra medlemsgrupper, så är 60% av våra juristmedlemmar är kvinnor. Som jag sa innan så är ju det är något fler kvinnor som är medlemmar i Jusek än män. Och bland jurister är det då en ganska tydlig övervikt av kvinnor. Och bland våra ekonommedlemmar så är det också en majoritet kvinnor. Och likaså bland samhällsvetarna. Där är vi också drygt 60% kvinnor. Så att det finns en tydlig kvinnodominans på det sättet. Och särskilt också bland våra personalvetare. Det jag kan säga också är att vi ser ju att det är en större andel av våra manliga medlemmar så att säga, som är chefer till exempel. För det har vi också brutit ut för att se då inom vilka befattningar som de befinner sig. Och det är ju en större andel män då som är chefer än kvinnor. Trots att vi är liksom ett kvinnodominerat förbund totalt sett. Så det kan man se. Men sen har inte vi tittat, vi har inte gjort några sådana närmare undersökningar på befattning under yrkeslivet och så. Men där kan man se en tydlig skillnad.
Hur ser lönerna ut för era medlemmar?
Ja, alltså vi har ju en ganska god lönestruktur, eller om man säger en bra löner inom våra yrkesgrupper och medlemsgrupper. Alltså vi organiserar ju medlemmar med hög utbildning och som har en god arbetsmarknad och låg arbetslöshet och sådär. Så att vi har ju ganska höga löner om man jämför med andra delar av arbetsmarknaden och sådär. Och vi genomför ju också löneenkät bland våra medlemmar varje år. Och det är ju som en förmån för medlemmarna att kunna se hur löneläget ligger. Och för att man ska kunna, som nyexad, kunna gå in och se hur ligger lönerna i den här sektorn och sådär. Så att det har vi mycket statistik på. Men där redovisar ju naturligtvis inte skillnaden i kön. För det skulle ju bli helt fel om man skulle gå in och titta. Om jag är kvinna då ska jag känna så här mycket och det är mindre än en man. Så där använder vi självklart ingen sån typ av statistik. Men vi har för den här rapporten då kunnat titta på skillnader hur det faktiskt ser ut. Det har vi gjort i den här rapporten och analyserat det. Och då ser vi att vi har samma löneskillnader bland kvinnor och män inom våra medlemsgrupper som man ser över alltså på arbetsmarknaden generellt. Det handlar då alltså om att inom Jusek så tjänar män 13,4% mer än kvinnor. Så det är alltså en ganska stor löneskillnad där och det motsvarar då arbetsmarknaden i det här lönegapet som man ser generellt. Av de här 13% så är nästan 6% så kallade oförklarade löneskillnader. Och det handlar alltså om att man har rensat för befattning, utbildningsnivå, ålder, erfarenhet, alltså hur länge man har varit på en arbetsplats och verksamhetsort och alla sådana saker. Och då kvarstår den här skillnaden på 6%. Så att det är så vi har gjort i vår enkät då, eller hur vi har analyserat våra siffror. Man kan också se att de största löneskillnaderna bland våra utbildningsgrupper, de finns bland ekonomer. Och där har kvinnor bara 84% av mäns lön. För jurister så är siffran 86% och bland samhällsvetare 88%. Så det är de tre största medlemsgrupperna vi har tittat på då. Vi kan också se att den oförklarade löneskillnaden är störst inom privat sektor. Där är den hela 8%. Och den är minst i kommunal sektor, där är det 2%. Och sen kommer statlig sektor däremellan med 4%. Så att det skiljer mellan vilka sektorer. Och det handlar ju också om lönespridningen. Och man ser också den största lönespridningen och den största, högsta lönerna i privat sektor. Och där finns det ju större möjligheter att göra lönekarriär, så att säga. Men det är också där vi ser de största löneskillnaderna.
När syns de här löneskillnaderna som tydligast? Är det tidigt eller senare i karriären?
Ja, alltså vår rapport, den visar ju löneskillnaderna för, alltså per åldersgrupp, det tittar vi på. Men vi har inte gått in specifikt och tittat på ingångslöner så. Det finns andra fackförbund som har gjort det, bland annat Sveriges Ingenjörer har gjort en studie kring det och visat att det är skillnad redan i ingångslön. Men vi har liksom tittat på hela, ja, alla åldersgrupper och sett då. Och då ser man ju att redan bland de yngsta då, som man kan förmoda då är någon slags ingångslön om man säger, finns det löneskillnader. Men sen ökar de här skillnaderna under åren. Så det som vår statistik visar då, det är att löneskillnaderna ökar tydligt och markant ända fram till 40-44 års ålder. Så vi har liksom ett diagram som visar hur män drar iväg då lönemässigt under de här åren. Och sen minskar löneskillnaderna lite efter det, för att sen öka igen. Så att man ser en tydliga siffror på att löneskillnaderna ökar under de här så kallade familjebildande åren, eller om man säger så då. Det är liksom tydligt att efter att man har kanske haft små barn och varit borta kanske från arbetsmarknaden då, så ser man de här tydliga löneskillnaderna i den åldern.
Vad tror du att de här löneskillnaderna beror på?
Ja, alltså det finns ju flera förklaringar till att man ser löneskillnader. Det som man oftast pratar om är ju att kvinnor och män finns i olika sektorer. Alltså att kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor och män jobbar mer i privat sektor. Så det är ju en sån där klassisk förklaring till löneskillnaderna. Och sen så pratar man då om yrkesval skulle jag säga snarare, men att det är könsbundet ofta. Och man pratar om då att kvinnor oftare jobbar i så kallade låglöneyrken. Så att det finns flera förklaringar till det här. Men det som är intressant för oss är ju att vi ser de här löneskillnaderna även bland våra medlemsgrupper som inte jobbar i traditionellt kvinnodominerade eller mansdominerade yrken, utan i en ganska könsblandad och olika sektorer och så vidare. Vi säger ju det att det är tydligt, och det visar ju forskning på att det är den ojämnt uttag av föräldrapenningen som påverkar väldigt mycket. Och det var ju något som Lena Bernhards lyfte när ni intervjuade henne, att kvinnor tar ju ut en större del av föräldraledigheten, och det tar vi upp i vår rapport också. Kvinnor står ju för 80% av den totala föräldraledigheten och är borta längre från arbetsmarknaden och sådär. Och det är klart att det påverkar. Och det är det vi ser, att på grund av att det är en sån ojämn fördelning av föräldraledighet som får konsekvenser för kvinnors karriärmöjligheter, och det resulterar ju också i hur man fördelar annat obetalt arbete och så vidare i utöver jobbet då. Så att vi ser det som jätteviktigt att arbetsgivarna ska kunna se på kvinnor och män och ha samma förväntningar på dem, och att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor och män att göra karriär.
Vilka problem ser ni med den föräldraförsäkring som vi har idag?
Ja, vi ser ju att föräldrarnas val styrs ju inte bara av den egna viljan. Självklart är det så att det är upp till varje familj och att, så att säga, organisera och fördela föräldraförsäkringen och föräldraledigheten som passar dem. Men vi ser ju att det är tydligt att det inte bara är till individerna, utan att det handlar mycket om omgivningens förväntningar och hur uttaget ser ut i stort. Och att man ser på föräldraledigheten för kvinnor som en självklarhet, medan för män ses det som en valmöjlighet. Och det är också tydligt hur man tar ut föräldraledigheten. Och det visar ju Försäkringskassans rapporter och sådär, att mäns uttag, det ökar ju väldigt kraftigt under sommaren till exempel, och även kring jul och nyår. Så att det blir som att deras föräldraledighet bland pappor så att säga är oftare i kortare perioder och mer ett sätt att förlänga semestern, och kanske ofta när den andra föräldern också är ledig. Det ser vi absolut som ett, något man behöver diskutera, liksom förväntningar och hur olika det här uttaget ser ut. Och det är ju jättebra att Försäkringskassan pratar om det också och lyfter fram det. Så går ju utvecklingen väldigt långsamt. Det är också ett problem som vi ser här på Jusek, och som man ofta pratar om, att ända sedan 1974, alltså 40 år sedan, så har det varit möjligt att dela föräldraförsäkringen helt lika egentligen. Men det här uttaget, alltså det finns ju en möjlighet då att överlåta månader till den andra föräldern, och det är ju det som görs idag då. Men att det här utvecklingen mot ett mer jämställt uttag, det går väldigt, väldigt långsamt. Så vi vill vara tydligare med att föräldrapenningen ska, förväntningarna och det utgångspunkten ska vara att man delar lika. Och det är väldigt viktigt för liksom förväntningar kring hur man ska agera. Att vi ska utgå från att föräldrar tar ett gemensamt delat ansvar.
Hur kan man åtgärda skillnaden mellan kvinnor och mäns löner?
Ja, vi tror ju att en stor del av de här helt oacceptabla löneskillnaderna som finns på grund av kön skulle kunna motverkas om fördelningen av föräldraförsäkringen blev mer jämställd. Och forskningen visar ju också att den här ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen, den påverkar kvinnors löneutveckling. Det finns forskning på det. Det är ingenting som vi på Jusek har hittat på, utan det är bland annat IFAU i Uppsala då, som har genomfört en studie som visar på effekterna av föräldraledighet och kvinnors löner. Och IFAUs studie visar att för varje månad som pappan är föräldraledig så ökar mammans framtida lön med 7%. Så att det finns en väldigt tydlig koppling mellan fäders uttag av föräldraledighet och en ökning av kvinnors lön.
På vilket sätt skulle ert förslag på utformning av föräldraledigheten ändra på kvinnor och mäns förutsättningar i karriären?
Ja, som jag sa så handlar det ju mycket om att utgångspunkten måste vara att kvinnor och män ska ta samma ansvar för föräldraledighet. För om vi ska ha ett jämställt arbetsliv och att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor, som vi alla är överens om att så ska det vara, då måste man också ta samma ansvar för föräldraledighet. Och det ska så att säga vara samma risk inom citationstecken för arbetsgivaren att anställa kvinnor och män. Och det är på det sättet som vi kan skapa en mer jämställd arbetsmarknad, menar vi. Och det här visar ju också Försäkringskassans rapporter om att hur man fördelar föräldraledighet påverkar, som jag sa innan, så mycket annat när det gäller huvudansvar för barn och sådär. Och att det handlar om att män ska ha samma tillgång och möjligheter så att säga att vara föräldralediga och så med sina barn och ta samma ansvar.
Hur har utvecklingen fram till idag sett ut?
Ja, alltså jag är ingen expert på utvecklingen av föräldraförsäkringen och hur den fördelningen ser ut. Men det har ju ökat väldigt, väldigt långsamt. Och det tydliga som man ser, den tydliga effekten, det är just den här första så kallade pappamånaden som man införde i början av 90-talet. Det fick en tydlig effekt. Och sen den andra pappamånaden, eller så att säga den reserverade månaden som man också kan säga, 2002. Så det är ju drygt 10 år sedan nu då, eller ännu mer. Så det är det man ser, att det är de här reserverade månaderna som har fått effekt. Och därför tror ju vi att det är det som behövs för att komma vidare.
Hur tror du att utvecklingen kommer se ut i framtiden?
Ja, om man inte genomför några förändringar så kommer det dröja extremt länge innan vi ser en jämställd utveckling vad gäller föräldraledigheten. Det är så tydligt att det är det som har effekt, och det är det som påverkar samhället och människors agerande när det gäller föräldraförsäkringen. För det är väldigt svårt för individer att på egen hand bryta det här mönstret. Det finns absolut jättemånga som har gjort det, och det finns många som delar lika på föräldraledigheten, och det finns många pappor som tar ett jättestort ansvar och sådär. Men om man tittar i genomsnitt och vad som verkligen får effekt på arbetsmarknaden i stort, så behövs det sådana här politiska förändringar. Och då vill vi på Jusek då se att man utgår från att föräldraledigheten delas lika. Det ska fortfarande vara möjligt att överlåta månader, men det ska vara fler månader. Så att totalt sett med vårt förslag så skulle det innebära att 3,5 månad är reserverad för den ena föräldern. Och sen så vill vi också göra det möjligt för andra att man ska kunna, det behöver inte bara vara vårdnadshavarna, utan det kan vara en, beroende på vilka familjekonstellationer man har, kanske någon annan närstående, eller det kan vara mor och farföräldrar som ska också kunna ta ut föräldrapenning. Det ser vi också som väldigt viktigt för att ha en mer flexibel och modern föräldraförsäkring. Så jag hoppas ju och Jusek tycker ju att det är dags för en förändrad föräldraförsäkring. Det är därför vi har kommit med det här förslaget och skrivit den här debattartikeln. Och vi hoppas ju att den regering som tillträder i höst och får förtroende i höst då, ska ta tag i den här frågan. För som sagt, ingenting har hänt sedan 2002. Och det är dags att besluta om ytterligare reserverade månader i föräldraförsäkringen. Det är, som jag sa innan, det är de politiska verktygen för att få en mer jämställd arbetsmarknad. Så jag hoppas verkligen att våra politiker vågar ta tag i den här frågan och se till att det händer någonting.
Om vi då tänker oss att jag har en jämnårig bror som går ut från juristutbildningen med samma betyg och gör samma karriär. Och ingen av oss skaffar barn, så ingen av oss tar ut föräldraledighet. Hur ser lönerna ut för oss utifrån att jag är kvinna och han är man och de förväntningar som finns på oss?
Ja, alltså det man kan säga är ju att de här löneskillnaderna som finns mellan kvinnor och män, det påverkar ju kvinnor oavsett om man skaffar barn eller inte. Så att det är ju det som är hela problemet med de här löneskillnaderna. Att vi på Jusek, vi vill ju se individuell lönesättning, karriärmöjligheter på lika villkor, och det ska inte spela någon roll om du är man eller kvinna, utan det är din kompetens och det som ska spela roll. Men tyvärr så får ju de här strukturerna och så som det ser ut effekt och drabbar kvinnor oavsett om du skaffar barn eller inte. Så att det vi vill se är ju att man ska utgå från individen och att man ska ha samma möjligheter och liksom inte dömas ut efter sitt kön. Det är ju det man vill uppnå. Det går ju inte att uttala sig om individer. Det finns ju självklart kvinnor som gör en otrolig lönekarriär och så vidare. Men om man tittar generellt så påverkar det ju kvinnor som grupp så att säga, oavsett om du skaffar barn eller inte.
Hur påverkar detta våra pensioner?
Ja, det påverkar ju naturligtvis våra pensioner. Alltså, i vår rapport så har vi räknat ut att under ett helt arbetsliv så blir det 2,9 miljoner kronor som män får mer i lönekuvertet. Och detta är ju enorma summor som naturligtvis får konsekvenser också för våra pensioner. Och det är ju någonting som en konsekvens av det vi också vill jobba vidare med och se till att våra medlemmar får god information kring detta, och att det är därför vi vill liksom motverka de här löneskillnaderna, för att vi ser ju att det är en förkrossande majoritet kvinnor som har väldigt låga pensioner idag.
Vad är den viktigaste lärdomen från de undersökningar som ni har gjort och den rapporten som ni har presenterat?
Ja, alltså jag skulle säga att den viktigaste lärdomen och det som kanske förvånar många, det är att de här löneskillnaderna som vi ser finns även bland akademiker. Det är inte någonting som finns i kvinnodominerade yrken eller låglöneyrken, att man kan förklara det på det sättet, utan man ser det även bland våra medlemsgrupper som är högutbildade. Vi har fler kvinnor och som man också ofta talar om, fler kvinnor som är högutbildade och sådär. Men det syns inte i lönekuvertet, utan vi ser fortfarande de här löneskillnaderna, och det är jättetråkigt, och det är det någonting som vi verkligen vill lyfta och skapa förutsättningar för att det ska förändras, för att det är helt oacceptabelt. Så det skulle jag säga är den viktigaste lärdomen, och det är någonting som vi ville föra fram på Jusek.
Tusen tack Maria.
Tack så mycket.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.